Hej på er. Hej sa jag. Det är gott att vara här. Det är speciellt kul tycker jag att komma till Johanneskyrkan. Jag jobbar ju deltid som pastor i Ryttargårdskyrkan nu för tiden. Och det känns att vi har mycket gemensamt, Ryttargårdskyrkan och Johanneskyrkan. Ja, historia. Ja, alltså Gud och Jesus och tron naturligtvis har vi ju gemensamt. Men mer än det. Dels vår gemensamma historia, men så finns det också några grejer som händer nu som vi har gemensamt. Jag och Maria var i, vad heter det, på Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa i förrgår och igår och jobbade med M4 som är ett processredskap för att hjälpa församlingsplanteringsteam. Bland annat vårt gemensamma församlingsplanteringsteam, alltså Ryttargårdskyrkan och Johanneskyrkan då, som planterar i Berga. Hej, Miriam. Är de andra här? Nej. Ja, men det är gott att vi tillsammans får plantera församling i Berga. Det är ju helt underbart. Och sen har vi ju Mongoliet tillsammans också. Vi äger det landet tillsammans, ifall ni inte visste det. Nej, men Maria och jag har ju fått stöd, understöd, förbön av Johanneskyrkan under många, många år i både Mongoliet och Turkiet. Och nu går vi in i någon slags fas, eller om man ska kalla det för, i Mongoliet där många ledare i församlingsrörelsen i Mongoliet har bett om mera utbyte med Sverige och med kanske framförallt Johanneskyrkan, Ryttargårdskyrkan, församlingar i Östergötland. Eftersom det är de känner. De har varit på besök här. Sist jag var här så var det med ett par, tre mongoler som talade och sjöng och grejade. Imorgon bitti tidigt så åker ju Maria och jag och Lina-Li och Fredrik från Ryttargårdskyrkan och sen Kristin Zetterlund från Rimforsa åker tillsammans till Mongoliet imorgon bitti. Tidigt går tåget till flygplanet som tar oss till Mongoliet. Vi ska vara borta en vecka och träffa mongolska församlingsledare, missionsledare och påbörja det här utbytet liksom. Och se vart det leder. Det känns jättespännande. Så det är gott att vara här och liksom ha så mycket tillsammans, så mycket gemensamt. Och det har ju lite att göra med, åtminstone temat för dagens predikan. Gör som Gud, bli missionär. I Johannes evangelium kapitel 20 och vers 21 så står det: frid vare med er. Det är Jesus som talar till sina lärjungar och säger: frid vare med er, som fadern har sänt mig sänder jag er. Och jag vill understryka då på en gång att det här verbet sända, det är ju samma sak som mission. Mission är latin och som kommer av, som betyder sändning eller sända. Som fadern har sänt mig, säger Jesus till sina lärjungar, så sänder jag er. Som jag förstått det så är det liksom en serie nu med ett antal söndagar, ett antal predikningar som berör det här ämnet. Och jag vill börja lite liksom generellt utifrån skriften på det här viset och ställa frågan: vad har Bibeln att säga om mission egentligen? Nu finns det en hel del tungviktare i den evangelikala världen som menar att den frågan är felställd. Chris Wright bland annat, han är anglikansk präst, teologie doktor, GT-expert. Alltså gamla testamentet, inte gin och tonic. Och han har varit rektor på All Nations College. Och han är nu internationell direktor för Langham Partnership i England. Han menar att den här frågan är helt felställd. Vad har Bibeln att säga om mission? Han menar att vi måste sluta prata om den bibliska grunden för mission. Utan hellre prata om den missionella grunden för Bibeln. Det är väldigt snitsigt tillsvängt det där. Men bakom det ligger ju en tanke att mission är inte en idé eller en lära eller någonting sånt som vi har, som vi hittar stöd för i Bibeln med här välvalda bibelställen. Liksom att vi ska hålla på med mission därför att det står så här och så här och så här. Utan enligt Chris Wright och många andra så handlar mission om vem Gud är och varför Bibeln finns överhuvudtaget. Att orsaken till att vi har en bibel, att vi vet vem Gud är, att vi kan på något vis närma oss Gud, beror på att Gud är utåtriktad. Han är missionell. Han sträcker sig efter oss. Han är ute efter oss. Och därför så talar vi om en missionell grund för Bibeln snarare. Det beror på vem Gud är, att det finns en bibel och att vi överhuvudtaget kan komma i kontakt med honom. Mission, alltså sändande, finns i Guds natur, i Guds väsen. Det är någonting som kommer inifrån vem Gud är. Och jag roade mig med att titta lite i evangelierna, framförallt i Johannes evangelium, men även i de andra så finns det här väldigt tydligt att Jesus använder det ett verb i grekiskan som är apostello i sin grundform, varifrån vi får vår apostel, som man översätter till latin blir missio, och översätter man till svenska så är det sända. Han använder det nästan som ett namn för att beskriva vem Gud är och även vem han själv är. Jesus kallar fadern, påfallande ofta så kallar Jesus fadern för han som sänt mig. Istället för att använda andra namn, så väldigt ofta så använder han det där. Inte bara för att säga att han har sänt, liksom fadern sände mig, bara så ni vet, utan som ett epitet, som en beskrivning av vem Gud är. Några exempel som vi känner till är Johannes 4:34. Jesus sa, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Han säger inte, min mat är att göra Guds vilja och att fullborda hans verk. Utan han lägger betoningen på vem Gud är. Gud är sändare. Gud är den sändande guden. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. I kapitel 5:24 säger Jesus, jag säger er sanningen, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. I 12:45, den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Och det är bara några exempel på hur Jesus använder det sättet att tilltala eller att ge ett namn, att namnge fadern, Gudfadern. Gud är sändaren. Mission är ett av Guds namn, så att säga. Någonting som beskriver Guds väsen och Guds natur. Och Jesus kallar sig själv också flera gånger den Gud har sänt. Eller den fadern har sänt. Eller om man pratar om Gud, alltså den han har sänt. I 6:29 i Johannes evangeliet så står det, Jesus svarade, detta är Guds verk, att ni tror på den som han har sänt. Detta är Guds verk. Han säger inte att ni tror på mig, eller att ni tror på Jesus Kristus, eller ni tror på sonen. Han väljer att använda det här uttrycket, att ni tror på den han har sänt. Senare i Johannes 17:3 står det, detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanne guden, och vem då? Den som du har sänt, Jesus Kristus. Så Jesus säger om fadern att han är sändaren, och så säger han om sig själv att han är den som har blivit sänd. Det är ju alltså olagrant missionären. Jesus är missionären. Den som blev sänd. Och så bara för att krångla till det då. Eller för att fullborda bilden. Beror på hur man ser det. Så kallar Jesus den heliga ande. Den som jag. Alternativt den som fadern ska sända. Det här var ju innan pingsten. Så därför talar de om sändningen av anden i futurum. Johannes 14:26. Men hjälparen, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn. Och så vidare och så vidare. Och lite senare i nästa kapitel så säger Jesus, men när hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern. Så att det är både fadern och sonen som sänder anden. Så det här är någonting väldigt trinitarianskt. Det är någonting som har med Guds hela väsen att göra. Det är någonting som är signifikativt för fadern, sonen och anden. Att sända och vara sänd. Det är någonting mycket djupare. Någonting mycket, mycket mer än bara en kyrklig aktivitet. Som vi ju tenderar att tänka på mission som. Det är en av alla grejer vi gör. Eller hur? Det är ju liksom nästan default mode för oss att tänka om mission som en av alla grejer vi gör. Vi kan tänka på lokal mission och internationell mission, men mission är en aktivitet, är någonting vi gör. Ett uppdrag vi har fått och så någonting vi utför. Men så skrapar man lite på ytan här och även om man struntar i Chris Wright och andra och liksom tittar på evangelierna, så ser man att det här är någonting som går mycket djupare än vad vi förväntas eller kan tänkas syssla med. Det ligger i Guds natur att sända. Det finns ju en del sådana här uttryck i Nya Testamentet om hur dan Gud är eller vem Gud är. Bland annat ett av de mest kända i första Johannesbrevet, att Gud är kärlek. Det är vad han är. Men hur visar Gud sin kärlek? Ni vet det här bibelordet som alla har memorerat och som står på stora lakan på fotbollsmatcher och annat. Inte i Sverige, men på andra ställen. Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han var då? Skrev en bok. Eller, nej, han sände sin son. Han sände den enfödde sonen. Alltså när Gud ska demonstrera vem han är, när Gud ska uttrycka sitt innersta väsen, så sänder han. Det är liksom, det är så Gud älskar. Det är så Gud visar sin kärlek. Så sändandet ligger i liksom hela treenighetens varelse. Och det är det främsta uttryckssättet för Guds kärlek. Så tittar man lite snabbt på bland annat då Gamla testamentet. Vi tänker mission, okej, Nya testamentet, missionsbefallningen går därför ut och så vidare. Ja, det är klart att det finns en missionsdimension i nya förbundet, men jag menar att det här är ju, i och med att det är någonting som kommer inifrån Gud, som har att göra med vem Gud är, så finns det naturligtvis i Gamla testamentet också. Jag till exempel, när jag tittar på det första som hände med de första människorna, så är ju det precis det här. Det är ju en sändning. Gud säger till Adam och Eva, föröka er, fortplanta er och fyll hela jorden. Det finns en sändning i det där, en rörelse utåt. Alltså vi kan ana Guds plan, ursprungsplan, eller vad man ska kalla det för. Det låter så torrt och torftigt att säga att Gud hade en plan. Ungefär som att han satt där och med något Excel-ark och höll på. Liksom. Eller Excel var det väl inte. Jag tror inte Gud skulle använda Microsoft. Det är en annan fråga. Men alltså Guds ursprungs, vad ska vi säga, tanke med skapelsen. Att den skulle befolkas av människor. Sådana som Adam och Eva var innan syndafallet. Innan allt var förstört, innan allt var nedsmutsat, innan allt var förvrängt. Innan skam fanns, innan skuld fanns, innan fruktan fanns. Innan någonting av det som vi tar så självklart som en del av våra liv fanns. Allt var bara gott och heligt och rätt och harmoniskt och perfekt. Och hur vi än anstränger oss och använder positiva, vackra adjektiv, så kommer vi aldrig någonsin att kunna begripa hur världen och universum såg ut innan synden liksom kom in. Men det är ju den situationen, till det tillståndet som Gud säger, föröka er och fyll hela jorden. Visst är det fantastiskt? Så sån är vår Gud. Det är hans ursprungstanke med skapelsen. Att den ska befolkas av människor som Adam och Eva var innan syndafallet. Så Gud har alltid varit sån. Liksom, han nöjer sig inte så att säga med att någonting finns på en plats och är litet och trevligt och bra. Utan att det ska röra sig utåt. Det ska sprida sig. Det ska fylla planeten. Och jag ser ett sändande av Adam och Eva i det där. Det finns naturligtvis mycket, mycket mer av det i Gamla testamentet också. Och i Uppenbarelseboken så ser vi ju uppfyllelsen av det här. Vi ser mycket annat i Uppenbarelseboken. Somligt som kan vara lite besvärligt att förstå. Men det som vi ser tydligt är ju att Guds ursprungsplan, tanke, uppfylls. Människor av alla länder, stammar, språk och folk står inför tronen och tillber, ropar ut och sjunger ut och allt vad de gör. De sista kapitlerna i Uppenbarelseboken är så sjukt hoppingivande och fantastiska på alla sätt. Det blir som Gud har tänkt. Va? Visst är det gott? Alla sorters människor kommer att finnas där och tillbe Gud. Göra det som de är skapade att göra. Och det är trösterikt att veta att det kommer att bli som Gud vill. Med eller utan oss. Det hänger inte på oss. Det är en viktig poäng i det här. Alltså, hela det här handlar ju om mission att Gud sänder oss. Men det är viktigt att konstatera att det kommer att bli som Gud vill. Vare sig vi lyfter ett finger eller inte. Vare sig vi ger ett positivt gensvar eller inte. Så uppfyllelsen av profetierna eller av skriften hänger inte på dig och mig. Men det finns ju ett stort men i det här. Att vi går ju miste om så otroligt mycket om vi inte bryr oss. Om vi tänker att det där har inte med oss att göra. Det där är en kyrkoaktivitet som vissa är kallade till och andra inte. Och så vidare och så vidare. Det är ju vi som går miste om grejer, inte Gud. Som tänker, asch också, att de inte är mera på. Varför fattar de inte det här? Det skulle ju gå så mycket bättre för mitt projekt här om Johanneskyrkan och Ryttargårdskyrkan i Linköping begrep något. Jag tror inte Gud är bekymrad över sånt. Men för vår skull. Vi missar mycket om vi bortser från den här aspekten av vem Gud är. När Gud älskar så sänder han. Så kommer vi till det här första bibelordet jag läste. Johannes 20:21. Jesus säger till lärjungarna: frid vare med er, som fadern har sänt mig sänder jag er. Nu händer någonting här. Att det som är en del av treenigheten, sändaren och den sände, plötsligt drabbar oss, så att säga. Plötsligt sände Jesus oss lärjungar som fadern sände honom. Så på det viset så kanske man kan säga ändå, om man får vara lite, vad säger man på svenska? Tungan i kinden. Man får lite, ja, ni förstår kanske. Att egentligen handlar det ju inte om att bli missionär. Gör som Gud, bli missionär. För vi är ju redan missionär. Vi är ju redan sända. Jesus har ju redan sänt oss. Det här jag läste, det sa Jesus för 2000 år sedan. Och jag tror egentligen inte att Gud blev missionär när han sände Jesus. Utan som jag har försökt argumentera för, att det är något djupare än så. Det ligger i Guds hela väsen. Att han är sändande, utåt, flödande liksom. Missionell på det viset. När vi säger liksom, gör som Gud, bli missionär, så tänker man, okej, det här är någonting jag inte är ännu, men nu kommer någon predikant här och ska övertala mig att bli något, att göra någonting som jag hittills inte har gjort eller som jag kanske egentligen inte vill göra. Och det är ju inte alls det handlar om. Självklart inte. Vi är redan missionärer. Vi är redan sända av Jesus hit. Så det handlar mer om att känna till det, att se det. Att acceptera ett faktum kanske. För det kan ju vara problemet att vi inte vet om det eller inte vill kännas vid det. Eller försöker bortförklara det och se det som någonting annat. Det här ordet då, som fadern har sänt mig sänder jag er. Jag ser två ganska tydliga tillämpningar av det i vår tid, i våra liv. Och det ena då är att vi är alla sända till den här världen. Alltså, vi har inte varit på månen och sen åkt hit. Det är inte det handlar om. Jesus säger i Johannes 17 till fadern, liksom du har sänt mig till världen så har jag sänt dem till världen. Alltså vi finns ju i världen, men vi är inte av den här världen i sitt djupaste betydelse. Vi är från Gud och han har sänt oss till den här världen. Och vad det handlar om är att se att vi behöver se oss själva som sända till det sammanhang där vi befinner oss. Att rent fysiskt, geografiskt skulle du ju vara där ändå, vare sig du trodde på Jesus eller inte. Du skulle vara född i den familjen du är född i. Du kanske skulle gå i den klass du går i skolan eller jobba på det jobb du jobbar på. Så det är inte det alltså att Gud har tagit dig och flyttat dig magiskt på något sätt till ett annat geografiskt fysiskt sammanhang. Men att du som efterföljare av Jesus, som den som bekänner sig till tron på Jesus Kristus, så behöver du se på dig själv som faktiskt aktivt sänd av Gud, av Jesus själv, till det sammanhang du befinner dig i. Han vill att du ska vara där. Han har skickat dig dit med ett uppdrag. Det är väl det här som man förr kallade för inre mission. Och vi har slutat använda begreppen inre och yttre mission. Åtminstone så vitt jag vet. Och jag tycker det är lite synd, för det finns en poäng med att använda de här begreppen. Den inre missionen, det inre sändandet där vi är sända till vår familj, vår kontext, våra kompisar, våra arbetsplatser. Det gör en jätteskillnad att tänka, ja, det här jag är, jag måste jobba och tjäna pengar för att försörja min familj, eller jag måste gå i skolan så jag får en utbildning så att jag kan göra något vettigt. Att tänka så, eller att tänka, ja, allt det där är sant, men framförallt är jag här därför att Gud vill ha mig här. Jag är sänd till den här platsen. Jag är sänd till de människorna jag har runt omkring mig. Det är lika lite som du väljer dina syskon och föräldrar, så väljer du ju de människorna du har runt omkring dig oftast. Gud har sänt dig dit för att han ville det. Och han vet bäst faktiskt. Så det är den första tillämpningen, att se på dig själv som sänd. Du är missionär. Och det rimmar ju. Jag är missionär. På den plats där du är. Oj, nu var det riktigt. Det var inte riktigt uttänkt. Den andra tillämpningen då. Det är naturligtvis då den yttre missionen. Alltså att vi som Guds folk är sända till de som inte har hört. De långt borta. De som talar andra språk. Som har andra kulturer. De onådda. När Jesus ger det som vi kallar för missionsbefallningen. Jag menar att det finns 5 missionsbefallningar i Nya Testamentet. Och det här är det mest kända då. Mig är given all makt i himlen på jorden, säger Jesus. Gå därför ut och vadå? Gör alla folk till lärjungar. Då pratar han om etnolingvistiska folkgrupper. Som identifierar sig inåt som vi gentemot dem. Det finns liksom en avgränsning, det kan vara kulturell eller lingvistisk eller geografisk eller vad det nu än är, politisk eller något. Men det finns av gränser där, synliga och osynliga. Det finns en massa sådana folkgrupper. Och om ingen går dit så kommer inte evangeliet, budskapet och glada nyheterna om Jesus kommer inte att komma till dem. Det är det vi kallar klassiskt då för mission. Sa vi ju slarvigt. Liksom, mission är det där. De som åker långt bort. De Magnus och Maria som åker till Mongoliet. De är missionärer. De bedriver mission. Okej, då. Om man liksom vill definiera det så säger man. Eller förtydliga det så säger vi yttre mission. Det är på utsidan. Det är längre bort. Och det är ju en särskild tillämpning. Därför att det har att göra med att flytta på sig. Det har att göra med att lära sig nya språk. Det har att lära sig med att anpassa sig till andra kulturer. Det är en väldig skillnad på att dela evangeliet med Kalle på jobbet. Eller jämfört med Ahmed i Turkiet eller med Bayra i Mongoliet. Det är väldiga skillnader. Det är liksom inte samma sak, bara lite skillnad. Nej, det är ganska stora skillnader. Och därför är det bra att tala om inre och yttre mission. Därför att det får så praktiskt olika konsekvenser. Men båda två kommer ju från Guds hjärta. Och båda två har med sändningen att göra. Guds sändning av oss. Jesus sändning av oss. Så de här två aspekterna. Den inre missionen, den yttre missionen. Du och jag är sända till vår kontext. Men vi är också sända till de onådda, de långt borta. Kan ju säga någon parentes att jag kommer till det, att de där långt borta kommer ju hit nu. Det är ju liksom så det ser geografiskt annorlunda ut, men det är ändå en skillnad. 3 saker som gäller både den inre och den yttre missionen, och det är bra att känna till vad som är gemensamt för de här två tillämpningarna. Både den inre och yttre missionen gäller allt Guds folk, gäller hela församlingen. I den yttre missionen, alltså inte så att vissa är kallade till yttre mission. Det här är den stora liksom fel, vad säger man? Här har vi verkligen gått fel, tycker jag. När vi tänker att vissa är kallade till yttre mission. Men jag menar att både den inre och yttre missionen gäller allt Guds folk. Och i den yttre missionen så är vi antingen då sådana som går eller sådana som sänder de som går. Jag menar inte när jag säger att alla, att yttre mission gäller alla, det betyder ju inte att alla ska åka någonstans. Det skulle bli rätt tomt här Och det är inte det handlar om. Men att den yttre missionen gäller hela Guds folk. Det är så behöver man inte vara hjärnkirurg för att se i Bibeln, tycker jag. Jag är ju yrkesskadad, men det gäller alla. Antingen går du eller så sänder du de som går. Och det är lika viktigt, båda två. Båda aspekterna är lika viktiga. Lika aktiva. Lika värdefulla. Lika kopplade till liksom det vackra i att Guds namn ska bli ärat över hela jorden. Ja. I både yttre och inre mission så gäller det här som Josef Bergdahl har sagt. Det är inte Guds folk som har en mission, alltså i betydelsen uppdrag. Det är inte Guds folk som har en mission, det är missionens Gud som har ett folk. Det gäller både inre och yttre mission. Det är Gud som har missionen, det är han som är missionären, så att säga. Och han har ett folk, han har oss, han använder oss. Han kommer att nå sina mål med eller utan dig och mig, men han har valt att använda sitt folk. Och jag tycker det är både uppmuntrande och befriande att liksom tänka på det så. Det är inte jag i församlingen, inte vi i församlingen som har ett uppdrag. Det är missionens Gud som har ett folk. Det hänger på honom och han använder oss. Eller hur? Visst är det befriande och uppmuntrande? Jag tycker det i alla fall. Och det tredje då. I både yttre och inre mission så är målet, vadå? Att göra lärjungar. Vilket leder till tillbedjan. Lokal missionellt liv har som mål att göra lärjungar av dem runt omkring dig. Det låter ju jätteambitiöst och lite flummigt. Vad är det då? Men det är en annan fråga. Bara se det. Bara bestäm dig för att mitt målet med mitt liv här är att jag ska göra lärjungar. Och på det viset blir Gud ärad. Gud blir tillbedd. Och det är ju också den yttre missionens mål. Måste alltid vara det. Att lärjungar görs på plats efter plats. Det är olika lätt på olika platser. Det är olika svårt på olika platser. Man kan jobba mer eller mindre öppet. Men det är ju målet. Det är ju det uppdrag vi har fått av Jesus att göra lärjungar. Jag har fullständigt tappat koll på tiden. Jag tar ett exempel här och sen kanske vi går in för landning. Blir du trött så får du ställa dig upp eller något. Om du, den bredvid dig blir trött så får du knuffa på dem så det inte blir pinsamt. Det finns ett exempel från Nya Testamentet på en lokal församling där det här var aktuella frågor. I Apostlagärningarna 11 framåt så har vi församlingen i Antiochia. Eller Antakya som det heter idag, ligger i Turkiet. Väldigt stor arabisk, syrisk befolkning där fortfarande. Och då på den tiden, för 2000 år sedan, så var det en väldigt dynamisk lokal situation i Antiochia. Massor av judar och icke-judar kom till tro. Det skedde en enorm tillväxt i den lokala församlingen. Som förmodligen består av flera husförsamlingar. Inte liksom, man hade ingen kyrkbyggnad. Det finns någon grotta där de säger att de samlades. Men jag undrar det. Jag tror de möttes i hemmen. Det skedde mycket lärjungaträning. Det skedde en massa ledarträning. Det var otroligt dynamiskt. Det hände så mycket där i Antiochia. Några år efter att Jesus hade dött och uppstått. Men de sände ändå ut team. Bland de bästa de hade. Trots att det fanns massor att göra hemma. Massor att göra hemma både med den egna befolkningen, så att säga, judar och icke-judar, utlänningar. De hade hur mycket som helst att göra med etniska svenskar och andra, om man överför det. Och trots alla kostnader och faror, och trots att det fanns så mycket att göra, så sände de ut ett team bland de bästa de hade. För att gå längre bort, för att gå till andra. Därför att Gud hade sagt det. Därför att det var vad Gud ville. Och just det där exemplet. Det är lite kul att läsa Apostlagärningarna 11, 12, 13, 14. Och där, hur de gjorde, hur de liksom resonerade och hur de lydde. Det fanns ingen motsättning mellan det lokala engagemanget. Även det tvärkulturella lokala engagemanget. Och geografiskt gränsöverskridande mission. Det fanns ingen motsättning mellan inre och yttre mission. Man gjorde båda och. Därför att Gud sa det. Och vi ska inte skapa den motsättningen. Den här falska liksom, dikotomin. Mellan inre och yttre mission. Eller mellan här och där. Vi ska inte luras av fraser som. Och håll i nu. Men Sverige är ju också ett missionsland. Det är ju sant. Och jag har både sagt det och säger det. Att Sverige är ett missionsland på många sätt. Men vi får inte låta det betyda eller få konsekvensen. Så alltså måste vi fokusera här och inte sända så mycket och bry oss så mycket om vad som händer på andra platser. För nu är ju alla här och nu är svenskarna sekulariserade och vi behöver jobba här. Konsekvensen av att säga att Sverige är ju också ett missionsland är ofta att man vill dra ner på det internationella engagemanget. Eller åtminstone på pengarna som går dit. Det kommer ju så många folk hit nu. Säger man. Absolut. Och vi har ju ett tillfälle som vi aldrig har haft tidigare. Till och med jag har suttit i mitt kök och fått berätta om Jesus för afghaner. Men det kunde jag inte göra för 3 år sedan. 2 år sedan. Så det är ju fantastiska möjligheter som öppnar sig. Men det betyder inte enligt Bibeln, enligt exemplen från Antiochia, att vi ska dra ner på eller minska på det gränsöverskridande internationella engagemanget. Vi måste orka tänka 2 tankar och göra 2 saker. Vi måste orka öka vårt engagemang lokalt utan att dra ner på det internationella. Därför att det finns ingen motsättning mellan inre och yttre mission. Jesus sände oss till den här världen och han sände oss till folken. Det finns ingen prioriteringsordning, det finns ingen kronologisk ordning. Det är både och vi måste orka det. Våra politiker började ju nalla av biståndspengar att använda till flyktingmottagning. Och tycker att det är ju samma sak. Det är inte samma sak. Och vi ska inte göra så. Precis i den där lokalt tvärkulturella situationen som rådde i Antiochia då, som nu råder här på många sätt, så kallar den heliga ande församlingen att sända utlandsarbetare. Och det gör han idag också. Och det är just det som är grejen. Det är den heliga ande i Apostlagärningarna 13 som kallar och sänder. Och han gör det i och genom församlingen. Det är inga på utsidan liksom. De var mitt i församlingen. Och det står att församlingen la händerna på dem och sände dem. Och så i nästa mening så står det att de här som alltså sändes av den heliga ande. Det är både och. Det är den heliga ande som sänder i och genom församlingen. Uppdraget är församlingens. Vissa går, andra sänder. Och det är lika mycket mission båda två. Jag tror jag hoppar över nästa bit och avslutar istället. För hur nu är det så eller det, vi måste ju också se att det är ju mera komplicerat än vi och dem. Det är ju naturligtvis mera otydligt nu vad som är inre och yttre mission på många sätt. Det är ju inte strikt kopplat till geografi längre. Vi kan ju bedriva yttre mission, alltså vad säger man, interkulturell, tvärkulturell mission lokalt, geografiskt lokalt. Det gör vi ju på språkcaféer och när vi träffar våra afghanska, syriska, irakiska, iranska vänner. Så är det liksom över kulturgränser, över språkgränser. Så det, i den bemärkelsen är det yttre mission, men det sker lokalt. Den möjligheten finns ju mycket mer nu. Så det är inte så där självklart att inre mission är i Linköping och yttre mission är i Mongoliet. Så enkelt är det ju inte. Och även den inre, intrakulturella, inomkulturella missionen kan ju ske på geografiskt olika platser. Alltså iranier som flyr Iran kommer till tro på Jesus i Turkiet på något underligt sätt. Och sen flyttar till Sverige och jobbar med iranier här. Det är ju geografiskt olika platser. De är långt från hemma men de jobbar inom samma språk och kultur som de kommer ifrån. Så det är liksom härligt rörigt och vi måste liksom hålla tungan rätt i mun när vi vet vad vi pratar om för det är skillnad. Men samtidigt så kan vi ju glädjas åt att det är så där rörigt och att liksom Gud inte väntar på att vi skaffar iranskt visum och åker dit utan det, ja, ni är med. Så jag försöker inte måla upp någon slags karikatyr över hur det funkar med inre och yttre mission. Men de två är väsensskilda och båda två gäller oss lika mycket. Det är väl det jag försöker säga. Var ni med där? Så avslutande utmaning. Se dig själv som sänd till din kontext. till ditt sammanhang. Du är Guds sändebud till din omgivning. Och ditt uppdrag är att göra lärjungar. Inget annat. Hur då? Jag hade ju en annan predikan. Eller det är inte ens en, det är mycket, mycket mer än en predikan. Men jag har märkt i mitt eget liv att det brukar räcka med att man verkligen ser varför man är där man är och vad man har för uppdrag. För då blir man motiverad att själv ta rätt på hur man gör lärjungar. Man kan googla det till exempel. Allvarligt, man kan det. Det finns ganska mycket bra grejer som dyker upp då. Eller så kan man be andra undervisa mer och träna oss i hur man gör lärjungar. Men om jag inte har sett, varför är jag här? Om jag inte har sett att jag är sänd hit av Jesus och inte vet vad det är jag ska göra egentligen. Målet är att göra lärjungar. Har jag inte sett det, då hjälper det inte mycket träning jag får i att göra lärjungar. Så du måste börja där, och det är min första utmaning. Se det. Be om att få se det. Be Gud om öppna ögon att se att du är sänd. Så löser det sig. Och det andra då, det är att också att se den här sändningen till att göra lärjungar av andra folk. Det här yttre missionen, det här interkulturella, det som vi förr kallar klassisk mission då. Att det är precis lika relevant för dig som det är för Maria och mig. Det kan vara så att det är två sidor av samma mynt. Du är kallad att sända och vi är kallade att gå. Eller var, nu är vi ju här. Så det där kan ju ändras över tid. Men just att se, det finns inga alternativ till att gå eller sända när det gäller den yttre missionen. Det finns inget. Bibeln ger oss inget annat val. Antingen går du eller så sänder du. Och att sända är mer än att be en pliktskyldig bön och att ge en slant till kollekten en gång i månaden. Om jag får vara lite tydlig. Sändande är så nedvärderat liksom, och det behöver uppvärderas och ses på ett annat sätt. Och även i den yttre missionen är ju målet att göra lärjungar. Inget annat. Så, gör som Gud, bli missionär eller inse att du redan är det. Vare sig du gillar eller inte. Vare sig du vill eller ej. Och be Gud om öppnade ögon att se att det är så och vad det innebär. Lokalt och internationellt. Låt oss be.